Ja, välkommen igen kära vänner. Idag ska vi få lyssna till Bengt P.K. Sköld igen. Och det är nummer 3 det här. Del 3 av 57, nej. Välkommen hit P.K.
Tack.
Ja, vad var vi sist? Jag höll på att säga mitt minne sviker, men...
Ja, vi kom in på 1900-talet.
Modern tid.
Ja, just det. 1900-1910. Mm. Så nu ska vi börja från 1910 och fram till dagens datum, ja. Meningen. Så då börjar vi då, Sunne, eller?
Jajamän, vi sätter igång.
1911, då drogs ledningar för elektricitet fram till samhället från kraftstationen i Ryfors. I inledningsskedet fanns 35 abonnenter, alltså för 100 år sedan, ja. Fanns det bara 35 som hade ström. Mm. Något tänkvärt.
Det är tänkvärt, ja. Det är ju inte så det skulle länge sedan egentligen.
Nej, nej. Tre centrala byggnader så dagens ljus under detta decennium. Centralhuset, som många gamla mullsjöbor känner till, i hörnet av Järnvägsgatan och Gunnarsbrovägen och Nyborg på motsatt sida. Nyborg kanske man säger. Mm. Gunnarsbrovägen samt Skogsäter med sitt karaktäristiska torn i hörnet av Strandvägen och Sjövägen. Jag träffade förresten Malin här i utanför och hon bodde ju där, familjen Atlej bodde ju där i Skogsäter.
Alltså, ja, just det.
Om du kommer ihåg.
Stämmer det?
Hörnet.
Ja,
jag har ju bytt ägare mycket nu på senare och bytt fasad. Och,
allting utbytt.
Ja, Skogsäter från 1911 hade familjen Fredrik Andersson länge som ägare. Och han drev även kemikalieaffär i markplan. I överplanet var det under flera år café. Lands hade ju café.
Alltså där. De hade det där borta, ja.
Kommer du ihåg det? Nej,
det var för min tid.
Ja. Nu är huset enbart bostadshus. Och ombyggt, som jag sa flera gånger, i samband med ägarbyten. Mm. Längst upp i Gunnarsbobacken byggdes 1912 Gunnarsbo övre skola. Ett stenkast från första skolbyggnaden som finns bevarad i Hembygdsparken. Gunnarsbo övre revs 2006 med motivationen att den var för dyr i underhåll och uppvärmning och ersattes, som jag tycker, av en fasansfull modulbyggnad för förskoleverksamhet. Moduler är ju inte roligt att titta på.
Nej, det är omdiskuterat, ja.
Kanske är billigt att spika upp. Kommer väl färdigt mer eller mindre. Centralhuset uppfört 1916 är också rivet i samband med uppföret av den här i samhället jättelika vårdcentralsbyggnaden som uppfördes 78.
Var det inte där snusjon inte var?
Jajamän. Och det är ju parkeringsplats där nu,
ja,
systemet.
Ja, det är det, ja. Det kommer jag ihåg.
Men de var ju tvungna att riva där i, för det tog ju så mycket plats, både hus och parkering.
Ja, just det.
Alltså det kommer du ihåg?
Jajamän.
Alltså det är 78.
Sture Andersson heter han.
Jajamän. Jag tänkte på det här centralt. Den nya huset där, det blir ju överdimensionerat tycker jag. Men nu när vi ska välja vård och sånt här, där kunde de ju dela upp det här huset i två bitar.
Det kunde de gjort, ja. Men den är den för där precis vid parkeringen lite borta, för där var ju Ljungberg.
Ja, och häråt detta hållet. Ja, just
det. Där bodde ju handlaren Ljungberg.
Jajamensan, det såg jag ju.
Folk
i tur i två bitar. Fritz Persson hette han som flyttade från Skåne, en som flyttar hus. Mm. Rullade han ju där i två bitar upp till nuvarande där Britta Broberg bor, som du vet.
Just det, där uppe vid Björkingsvägen. Ja. Jag kommer faktiskt ihåg när den här episoden var, och det var ju en stor, och vi stänger av vägen.
Jajamensan. Du vet, det var ju både brett och stort och jag tror de fick flytta några ledningar också. Mm.
För att återgå till lite Folke Johansson, han ägnade sig åt en hel del kulturgärning egentligen i Mullsjö.
Kan man säga. Han tog ju vara på husen en del, rev han väl och brände upp, för de var väl dåliga en del, men han tog ju vara på väldigt mycket och flyttade dem och en del såg han ju tur, som sagt, och monterade ihop igen.
Precis,
för det var ju lite bökigt att flytta.
Ja, sen fortsätter vi.
Ska vi se. Centralhusets roll i samhället tycker jag, det är ju egentligen väl en egen historia. Det var ju ett nav i samhället. I korthet ägdes huset under en längre tid, som du sa, familjen Sture och Elvira Andersson hette hon, var ju också aktiv.
I bland annat husmodersföreningen.
Jajamän. Och politik, moderat.
Ja.
Var hon.
Det var hon, ja.
De drev ju bok- och pappershandel och så hyrade de ut en del av affärsbranschens speceriaffär. Då. Det var ju till Ljungberg.
Ja.
Och under en tid var det även cykelaffär i fastigheten. Det var ju Gunnar Renströms pappa.
Jag får det, jaha. Mm. Det ser man.
Och café fanns också på andra våningen där. Och så bostäder då. I centralhuset startades 1917 också en kooperativ handelsförening. Så det var ju långt före Konsum här. Mm. Men den upphörde redan 1923. Så den var ju bara...
En kort period, ja.
Grannfastigheten, Nyborg 1. Det är inte så många som vet namnet. Men det är ju alltså där mitt emot. där på andra sidan Gunnarsbovägen då. Mm. Där var bland annat telegrafen, telegrafstation och Kjellgrens charkuteri.
Ja, Kjellgren, ja.
Kanske det har hört talas om. Ja, ja. Jo, han dog väl inte för allt för länge sedan.
Nej då.
Och på senare var det ju då första restaurangen med mikrougn. Det var ju Tonys bar.
Ton. Det kom jag ihåg när man skulle gå till Tonys bar och äta.
Ja, det var vinesnitzel med persiljesmör i mikrougn. Det gick på ett par minuter. Ja.
Men å andra sidan var god mat.
Ja, men de påstod att folk luktade när de hade varit luktade liksom, det blev så intensivt.
Ja, för det var en rätt så liten plats.
Ja.
Ja, jamen.
Det blev lite köttlukt.
Ja, där gick många på sin frukostrast eller på sin middagsrast och åt lunch.
Ja, jamen. Det var inte stort, men som sagt, man hade gott om kunder.
Ja, för det var gott.
Ja,
det var det.
Och Tolda Månsson var ju väldigt, hon var ju jobba på land, så hon var ju matmamma.
Hon kunde ju laga mat, ja. Och det kan väl fler i och för sig göra, men det var
hon,
ju...
men hon hade fint rykte.
Ja.
1915 grundades Mullsjö arbetarkommun. 1916 startade ett sågverk på nytt i Mullsjö. Tidigare hade funnits spår efter på familjen Wickerts tomt ut med sjön. Och 1916 startade Mullsjö Röda Korskrets. Mm. 1919 bildades Mullsjö IF, som jag också kunde berätta i ett särskilt program, eftersom jag har sagt tidigare att jag har jobbat de senaste 7 åren och börjat i pojklaget och spelat lite och varit med hela tiden. 1920 bildades Föreläsningsföreningen och en av kyrkans byggnader uppfördes då. Kan du gissa vad? 1920.
Ja, inte var det de byggnaderna som jag har varit i kontakt med, utan det måste ju vara någon borta... Någon...
Alldeles intill kyrkan.
Jaså, där borta.
Prästgårdsbyggnaden.
Jaha, prästgården, ja.
1920.
Ekblad.
Ja, kanske det var. Ja. Då går vi över till decennien mellan 20 och 1930 då. Det här decenniet präglades av bland annat första industrietableringarna. Där Gunnar Engman 1929 startade textilfabrik i vad som sen blev Mekania, alltså utfarten mot Haub.
Ja,
den stora byggnaden. Decenniet inleddes med att Nyströms snickeri startade 1921, där många kom och beställa möblemang för sitt första hem. Jag tror till och med mina föräldrar beställde. Det fanns ju IKEA och fanns ju inte på den tiden. Och för att inte tala om, det fanns ju knappt inga möbelaffärer.
Nej.
Det var hantverk.
Det var ju hantverk, ja.
De beställde ett linneskåp, en stolar bord.
Det måste ju varit så att kostnaderna för det var inte så hemskt stora, för även folk tjänade lite, så ja, det var inte så mycket det kostade.
Nej, för alla var ju tvungna att ha det här, säng och bord.
Det var ju så.
Ja. Så det var nog inte så mycket som du säger. 3 december 1922 invigdes ett nytt missionshus som 1992 ersattes av nuvarande missionskyrka. Mm. Så de var ju ganska länge i sitt.
Ja.
70 år.
Det är en ansenlig ålder.
Det är ganska länge.
Ja.
1923 startade ett Forsbryggeri mellan Ekbacken och nuvarande gymnasium.
Var det Andersson?
Tage och Paula Andersson, det var väl Tages far, tror
far, ja,
som startade.
Och sen fortsatte Tage.
Jajamän, och så gifte han sig med Paula. Så de drev ju det ihop från 1951, har skrivit.
Mm.
Detta år inköptes 400 nya böcker till sockenbiblioteket. Här ska du höra något roligt. Som inrymdes var...
I sockenbiblioteket?
Ja, kan du tänka dig, var sockenbiblioteket på början på 1920?
Ja, Det har jag ingen aning om.
Nej, Mullsjö, Nykyrka, kyrka, sakristia.
Oj, oj.
Kommer man ju knappt plats, några stycken.
Några böcker kommer ju in där. Men
ja, 400 böcker, förstår du?
Det tar plats där.
Ja.
Hur bar de sig åt?
Ja, det skulle vara kul att se.
Ja,
ibland skulle man kunna, roligt att kunna backa tiden. 1924 uppfördes Marston Hill och engelska internatet Anglo-American Center grundades. Samma år invigdes Pingstkyrkan, som var en utpost till Betania i Nyhem. Verksamheten flyttades 1935 till ny kyrka.
Mm. Nu är det ingen ny utpost längre.
Nej.
Nu har de gått ihop.
Jajamän. Första byggnaden har där bland annat varit lokal för plåtslageri. Det var ju innan Åsbergs. Ja, alltså det första.
Ja, och sen var Längstrand där.
Jajamän. Mm. Men sen som du säger, historien upprepas ju på olika sätt. Nu är det ju Nyhem som har gått till Mullsjö. Förut var Mullsjö en utpost till Nyhem.
Ja, så är det.
Alltså, det är lite...
Men det är ju så, Picko. Vi sitter här och pratar om gamla tider, men mycket av det här gamla, det liksom går igen på olika sätt.
Ja, på något sätt så en röd tråd.
Ja, det gör ju det. Förr eller senare så upprepas ändå ursprunget på något sätt.
Säger de ju alltid, historien upprepas. dåvarande Lindströms affär brinner ner detta år. 1926 startades en nykterhetsfördelning.
Får jag fråga dig, Pico, när jag kommer ihåg, har inte Åke Axell skrivit en bok om sådana här saker? Jo, det har han.
Jo, han skrev ju flera, både böcker och lite sådana här
häften. Småskrifter, ja, just det här. Där läste jag just det du säger, Lindströms.
Jo, jag har fått en del utav honom, ja. Och en del kopior har väl gjort, så jag tror det var en teckning när Lindströms brann ner. Mm. Det var ju precis där Grönborg säger nu nästan, ja, in till järnvägen.
Ja, visst.
Vad sa jag? 1926 då startades en nykterhetsförening och en busslinje och första gatlampan som dagens ljus. 1926.
Det var det roligt.
Vadå?
Det var det roligaste. Första lampan, ja, såg dagens ljus.
Ja, det var ju riktigt fyndigt.
Ja, ja, men.
1928 byggdes nuvarande viadukten. Samtidigt som andra busslinjer startade en tredje året efter. De hade ju Mullsjö förbindelse med städerna runt och Tidaholm, Falköping, Jönköping och Lysahamn.
Jajamän.
Det gick ju busslinjer till Tallaström. Min far var bland annat med och rensade tunneln under. Du vet, först, när vägen först gick, den gick ut med sjökanten, när Oset kallades där. Det var ju vid bäcken där.
Ja, just det.
Då var det ju inte någon kulvert.
Det var ingen stor väg.
Nej, sen la de ju på det. Det är ju jättemassor, jordmassor där. Mm. Min far som jobbar på Vägverket, han rensade där. Vet jag. Tror inte jag skulle vilja göra det. Det är nog lite fobi. Trängselfobi får man inte ha då.
Det får man inte vara, nej.
Krypa under den. Kan ju rasa ihop. Man kanske är rätt så bra, jag vet inte.
Ja.
Men som sagt, viadukten som många pratar om, den är inte så gammal.
Nej.
1928. Mm. Nu är vi inne på 1930. Höll jag på att säga, modern tid.
Ja, och minst något i hållet.
Ja, 1930-1940. Under det här decenniet så formar samhället mer och mer idag, som det är idag då, under namnet och under vad var det jag tänkte här, nu läste jag fel innan till. Bland annat så uppfördes ju Mullsjö friluftsgård, som jag läste i tidningen idag att de hade ju bytt ägare nu. Darius har ju sålt.
Har han?
Gyllenutten och Eksjö och Mullsjö.
Alltihopa?
Ja, till en tysk.
Oj.
Så där har ju hänt en del.
Ja.
Det, som sagt, friluftsgården uppfördes ju då mellan 1930 och 1940. Och då uppfördes också församlingshuset, Philadelphia kyrka, Bäckalund, Muttriks konfektion. Bäckalundsfastigheten är nu bostadshus och den rymde bland annat mejeri, fiskaffär och persiennindustri.
Ja.
Tredje pingstkyrkan uppfördes 1963 och ersatte då den under 1930-talet uppförda byggnaden som under senare år rymt Lycksells journalisthögskola.
Mm.
Församlingshuset blev så småningom bibliotek och nu för bara några veckor sedan fritidsgård.
Ja. Men var det inte där också Nykyrka församling också hade sin verksamhet?
De var väl initiativtagare mer eller mindre och det fick ju bara vara vissa verksamheter där.
Ja.
Så det skulle ju hålla en viss stil.
Det skulle det.
Ja, så de bestämde ju, det fick ju inte
vad skåpet skulle stå.
Ja, det fick ju inte vara vad som helst.
Nej.
Så det är ju också en väldigt intressant historia som man skulle kunna utveckla. 1934 bildades Mullsjö fria församling som en följd av åsiktsskillnader mellan pingstvänner och missionsvänner.
Mycket intressant, ja.
Ja, det var ju en väldigt stor strid.
Ja, det var det, ja.
För Mullsjö var ju rätt frireligiöst och som du vet är fortfarande.
Ja.
Det är väl var sjätte, sjunde invånare är ju tillhör en frikyrka.
Mullsjö ligger ju också vid bibelbältet.
Ja, just det. Så att kyrkan har konkurrens.
Du, det finns mycket idag.
Kan man säga. Men många är ju anslutna fortfarande till båda.
Det är ju
om vi ser vårat café, det är ju väldigt många som är med i pingstförsamlingen när de ute och går och fikar.
Ja.
Det är ju kul att man kan samarbeta.
Det tycker jag är A och O idag.
Jo, det är nog nödvändigt. Ja. 1934 startade vidare Georg Ottosson, Svenska Charmösfräveriet, på platsen där Olof Eneskjöld har sin ytbehandling. Bredvid Kål, vad heter det? Almqvists chokladfabrik.
Ja, just det.
1935 startade Gustafssons busstrafik av Einar Gustafsson som också drev taxirörelsen.
De firar alltså 70-årsjubileum.
Stäm, 35. Vad blir det då?
Det har jag inte sagt
1935.
Mig. Ja.
Ja, jag nämnde något om Mullsjöglass som tillverkades av Vartoft Andersmejeri i Bäckalund. Mullsjöglass var så pass stora och duktiga att man köptes upp av konkurrenten och numera välkända GB-glass. Men en gång i tiden har det faktiskt sålts Mullsjöglass ända ner i Afrika. I Mullsjö var man global och framåt redan på 30-talet och det är faktiskt många Mullsjöprodukter som hittat vägarna ut i vida världen som oljebrännare, termometrar, plastprodukter, textilprodukter, persienner och markiser. För att inte tala om delar till bilar där Göte Friberg var först i världen att uppfinna värmesitsen som nu finns i alla bilar runt om i världen.
Hur kom man på det?
Ja, han köpte apelsiner på Ljungqvist, nuvarande ICA, i en nätkasse och då kom man på idén att man skulle kunna ha sammanbindande trådar i större format.
Mm. Han måste ha varit ett geni.
Ja, han
eller
hade,
är.
Oh, han hade väl mycket. De var ju också först tydligen i världen med en bränsle, nivågivare till bränsle. Och, så det var ju flera komponenter.
Pico, när vi pratar om industrin i Mullsjö, är det inte så att Mullsjö har haft en liten gnosjöanda i sig?
Jo. Oh. Jag gjorde en artikel när jag hade tidningen och skrev jag ju Västergötlands Gnosjö. Jag gjorde en, räknade upp eller intervjuade alla, gick över nästan alla företag i Mullsjö.
Hur ser du på personen nu när vi fortsätter den företagsverksamhet som är idag?
Ja, nu har man ju kommit ifrån lite när jag inte jobbar på tidningen, men det har ju utvecklats hela tiden. Det finns ju kreativa människor.
Mm.
Så det kom ju nytt hela tiden och det behöver ju inte vara stora företag, det kan ju vara enmansföretag.
Det kan det vara, ja. Men är det inte så, Pico, att idag så är vi så otroligt globalt påverkade?
Jo.
Och de företag som finns i Mullsjö är ju internationellt stora företag, vi är en del av dem.
Mm. Jo, det hänger ihop allting, ja. Så det var ju skillnaden mot 30-40-tal.
Ja, förr satt ju då en företagsledare i Mullsjö tillsammans med sin utvecklingsavdelning och gjorde det här.
Mm.
Idag kanske de sitter i Washington eller vad som helst.
Jo, det ser du ju bara på innan de sålde det här Persien.
Ja.
Det var ju Hunter Douglas, det var ju nerifrån USA och Holland som,
ja.
Som du säger, det hänger ihop i globala perspektiv.
För ingenting är lönsamt utan det ska vara så enormt stort.
Oh, nej. Och det är ju, ser man ju bara på Kongsberg här.
Ja, visst.
Om vi fortsätter då med andra halvan av 30-talet. Då bildades en borgarbrandkår med ett 20-tal deltidsbrandmän. Den höll ju på ganska många år. Och det är väl fortfarande, det är väl bara chefen som har det som jobb.
Det är deltidsbrandmän.
Ja, det är väl fortfarande.
Ja.
Så det, och familjen Gunnar Engman skänkte då en brudkrona till Svenska kyrkan i samband med att en av döttrarna konfirmerades.
Ja.
Den finns väl kvar?
Den finns säkert kvar, ja.
Den lånas väl ut för tillfälle. 1938 startade Gunnar Petersson en lanthandel i Nykyrka som lades ner i början av 60-talet efter Gunnars död. Här har jag också minnen från ett par år som springsjösa expedit och kunde lätt fylla ett program med minnen därifrån.
Mm.
1939 kom folktandvården till Mullsjö i dåvarande fastigheten Skuggan ut med Gunnars på vägen.
Mm. Var det inte Heinz som kom då?
Nej, det var några tyska damer.
Han kom senare?
Ja. Och därifrån har jag egna minnen med slöja borr, lukten från bedövningssprutorna och tandutdragningar. Det bästa var när man hörde tandläkaren säga till sköterskan att blanda amalgamen, för då var det slutborrat.
Ja.
Var man duktig och höll ut fick man välja ett bokmärke för en kartong. Bokmärken satt också fastklistrade i taket över tandläkarstolen om man vågade titta upp under behandlingen.
Uff, jag ryser bara att tänka på det.
Ja, det var den här eterlukten.
Ja.
Då gick inte borren så fort. Det kunde fastna lite till.
Tala inte, fortsätt.
Nu är vi inne på 1940. Nu börjar vi hamna i modern tid.
Jajamän, nu blir det riktigt modernt, ja.
Det här decenniet präglas av att industrietableringarna skjuter fart ordentligt. Då grundas bland annat Mullsjöverken, som jag nämnde, senare Perma, Mekaniaverken, som idag lever kvar som Kongsberg och som är Mullsjös största arbetsplats. I mitten på 40-talet startades nuvarande Brannan, då Rexor, och oljebrännartillverkning av flera företagare. Nils Eriksson startade Mullsjö Åkeri, idag ett stort företag under ledning av sonen Ingemar. Flera nya textilföretag bildades, bland annat bröderna Allan och Geo i Värnald. Ramona hette det. Som det var några av dessa. 1939 kom som sagt tandläkaren till Mullsjö och 1942 var det dags för provinsialläkare. Jag minns själv när Dr. Paulsson ryckte ut till den febersjuke lille gossen med barnsjukdomar då, som vattenkoppor och röda hund.
Då kunde doktorn komma hem.
Jajamän, ja. Nu får man släpa sig ner.
Jajamän, men nu ska vi få flera avledningar.
Ja, hur det, doktorer. Hur det nu ska gå. Det återstår att se.
Ja, det är supermodern tid det.
Ja. 1950-1960, nu går det undan här.
Ja.
Ska jag bläddra så jag vet lite vad jag... Under 1950-talet fortsatte företagsetableringarna och egna hemsbyggarna kom ju igång på allvar. Mm. Alla skulle ju ha ett eget hus nu. Det fanns ju ekonomi och ja. Det fanns ju inte förut.
Nej, det var det ju inte.
Började man bygga Nej. Egna hus. Ja, fick låna av banken, är klart. För sparade hade man väl inte till ett hus, utan det fick man,
det fick man låna. Ja,
det gör man ju fortfarande.
Ja, jo, då lånar man inte mycket.
Det är väl det största ekonomiska åtagandet man har, det är väl
ett hus,
boendet. Ja. Ja, Svenska Alliansmissionens folkhögskola hade flyttat från Kortebo till Mullsjö. Och den 13 oktober 1950 invigdes skolan på Björksäter. Fastigheten hade köpt in från en grosshandlare i Tidaholm. Byggnaden utgörs nu av Mullsjö gymnasium. En vecka senare bildades Nykyrka hembygds- och fornminnesförening. Där Ingrid Philipsson är väl fortfarande ordförande.
Jajamän.
Ovanför torget byggdes två stora fastigheter. Den ena av Falkings Sparbank och den andra av familjen Gunnar Engman. I det så kallade sparbankshuset var halvan trevåningen sparbankslokaler och en andra delen kommunalkontor med, hör och häpna, tre anställda.
Ja.
Det var väl Nora Nyrén och fru Hermansson och kommunalkamreren Forsberg.
Ja.
De skötte...
Du får jag fråga, när var Axel Silver där? Var det tidigare?
Det var nog något tidigare.
Ja, men han skötte ju nästan själv.
Ja, jo. Det var ändå bättre.
Ja.
Ja, får vi tipsa Henrik Jansson.
Jajamän.
Nu kan du ta över hela Rådjansson, alla avdelningen.
Du kan ta allt själv, ja.
1952, kanske jag har sagt innan, var ett stort landmärke på olika sätt i kommunens historia. Då slogs socknarna ihop till kommuner. Och Nykyrka, Sanden, Bjurbäck och Utvängstorp blev en kommun med Mullsjö som centralort. Mm. Samma år överfördes 251,6 hektar mark i samhället från Habo till Mullsjö. Det var ju gränserna här.
Ja, just det. Det var Mullsjö, regleringen där, ja. Mm.
1953 invigdes Gunnars på Nedre folkskola med bland annat matsal med skolmat. Förr var det medhav matsäck som gällde. Ofta smörgåsar och en flaska fylld med mjölk eller saft. Kanske du kommer ihåg?
Jag har aldrig varit med om att ha egen mat med
mig. Det har du inte.
Nej, ja.
Det var väl i skarven här.
Ja, det var jag säkert.
Året efter invigde Ljungqvist, nu Ica Supermarket, nya lokaler ut med sjön in med tidigare fastighet. I entréplanet påbörjade snabbköpsbutik. Det fanns heller inte förut.
Nej.
Så det var alltså i början på 50-talet. Och Intel var en järnaffär. På andra våningen var kontor och först en lägenhet till en av ägarnas mor. Som han sen gjorde om till hushålls- och presentavdelningen. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Nej, jag kommer ihåg så mycket att de flyttade ju posten. De flyttade Ljungqvist då. I början av 70-talet.
Ja.
Till det de är idag.
Ja, just det. Och på baksidan var sjön var ju ett stort magasin.
Mm.
Kunde jag också berätta mer om. För där gjorde ju Mats en bostad. De rev ju magasinet.
Ja, just det. Det stämmer det.
Mot sjön.
Ja.
1954 öppnade BP bensinstationen via dukten. Vad som idag är Statoil automatstation. Det har också ändrat sig häromdagen.
Jajamän.
Nu är det, får man inte gå in längre. Ska man stå utanför som en bankomat.
Och det är olika kort, ja.
Ja, det är mycket krångligt
att
tänka på nu. På den goda tiden kom servicepersonalen ut och tanka. Kolla olja och luft. Ska det
vara full tank?
Ja.
Sätta rutor och kolla vatten.
Torka rutorna till och med invändigt. Ja. För folk röker ju på den tiden. Ja. Det blir ju flottigt in i bilen. Och torkade dem av även in och tömde askkoppen. helt osannolikt.
Ja.
År 1957 uppfördes Ängsgårdens ålderdomshem och vägförvaltningen.
I Skultorp.
Nya byggnader.
Ja, det är då vi är inne på den tiden nu.
Ja, 1959 uppförde kommunen sitt första hyresfastighet i hörnet Kyrkvägen, Ängsgatan. Mm. Där Konsum hade sin första butik på Garvern Kyrkvägen. Mm. En stor järnvägsolycka inträffade 1957 då ett tåg som skulle passera på ett parallellt spår växlades fel och körde in i stillastående tåg. Kanske du talar som Sven Lindstedt kanske har nämnt något. Han kan ju historien. Ja. Dock utan personskador, men den järnvägsanställde som växlade fel, han tog ju väldigt illa vid sig. Så han hängde ur sig i skogen borta vid slätten. Mm. För oss yngre var olyckan en sensation och jag minns att jag stod hela dagen för att invänta katastrofkranen från Nässjö som skulle lyfta loket som hade klättrat upp på sista vagnarna.
Det var ju klart en otrolig syn.
Ja, det var ju tur inte någon person.
Skadades, nej. Eller dödades, nej.
Om Ljungqvists stora affär skrev jag en historik när företaget senare flyttat till Ica Supermarkets nuvarande lokaler. Järnaffären var vid den tiden den mest välsorterade i hela södra Sverige. Och det som inte fanns hemma gick att beställa. Mm. De sålde till och med bilar och hämtade i Malmö på 20-30-talet.
Ja, du.
Vet du vad som var innan förresten i där Ljungqvisten?
Hä?
Och Axel hade textilfabrik.
Hade han det? Ja, just det. Ja, ja.
Det är inte många som kommer ihåg.
Det är inte många som tänker på.
1955 ska vi se vad som händer då. Flytta Folke Johansson sin möbelaffär till en nybyggd fastighet som senare kommer att utgöra Sjörydsgården. Det är ju lite kyrkhistoria.
Ja, just det. Och församlingshem sen.
Ja, föregångare till dagens församlingshem.
Ja.
Det ligger ju här nere för där vi sitter nu.
Jajamän, jajamän.
Men nu vet jag inte vad är det bostäder och inte vad det är för verksamhet.
Jag har ingen aning om vad det är just nu, men det är ju väl en hel del aktiviteter nere i alla fall.
Ja. För det var ju en rätt stor samlingshall som du vet.
Ja, det var det. Det var det.
Både källaren och där hade väl du ungdomsverksamhet?
Ja då, det var fullhåll igång på den tiden.
Och Martin Olsson hade, min mamma gick och vet jag, drejade, han hade någon
keramikkurs i källaren. Och sen hade han stora ugnar, han satte en full rulle på och sen tittade jag på mätaren. Den gick så man kunde koppa V på den. Ja.
Ja. Ja, nu är vi inne på 1960. Och det kan bara sägas vara lugnet eller uppladdningen före stormen. 1970-talet kom ju utgöra en fullständig explosion av inflyttning och byggnation.
Ja, ja, visst.
I mitten på 60-talet då kom det en dynamisk herre till kommunen. Vem tror du det var? Som kom och...
Ludvigsson?
Jajamän. Ja,
ja. Sven-Olof Ludvigsson.
Ingenjör Sven-Olof Ludvigsson. Jajamän. Han kom att ta hand om det mesta i utbyggnads- och moderniseringsprocessen av Mullsjö. Bland annat byggdes VA-nätet ut. Det fanns ju knappt ingenting. Och gatuskyltar kom och fastigheterna fick nummer. Alltså det fanns ju i stort sett ingenting. Ingen ordning.
Det var ingen som visste något.
Nej, så att han hade ju ett tufft jobb.
Det hade han, men han lyckades också.
Jo, många klagade väl på honom, men han gjorde ju ett hästjobb.
Mycket bra. Ja, då.
I början
av skulle ju ha någon att klaga på. Då
jo, men han blev ju skottglugg därför. I början på 60 byggdes ytterligare två stora hyreshus i form av Olofsdal i hörnet, Kyrkvägen Gunnarsbo.
Precis vid bostadscentralen där.
Ja, två bredvid varandra.
Ja.
1964 lämnade, som vi sa, familjeföretaget Hugo Åsberg, den lilla byggnaden, och flyttade in i en nybyggd nere i Nykyrka, HLs, där de gör plåtskåp. 1965 byggdes vattentornet och jag minns kompisar som hjälpte till att köra bruk för att det fick inte stanna av när man göt.
Nej.
Det skulle gjutas färdigt.
Annars skulle det spricka.
Ja, det var väl något sånt.
Ja.
Från början var det meningen att det skulle bli ett café längst upp, kommer du ihåg det?
Det tror jag hört talas om, ja det blir ju alldeles så.
Finns, ja, om du har varit uppe där. Finns ett litet pantry där?
Ja, jo, men där har man ju sändare och sånt nu för den radion.
Ja, men det finns ju också, man kan koka kaffe och vatten.
Picko, kanske får något för oss, sitta där uppe och filosofera.
Jo, varför inte?
Ja.
Man ser ju faktiskt, det är klart väder ända bort till Olleberg.
Det, ja.
Det är helt fantastiskt.
Det är en fin utsikt där uppe.
Ja, jag har varit och tittat.
Hur kommer man upp? Där får man gå eller?
Ja, det är en trappa där inne, men den är ju hermetiskt låst med någon järndag. Så får man ju fråga någon kommunal vaktmästare. Ja. Men det tycker jag det skulle vara något där på sommaren.
Det skulle vara, ja. En liten turistattraktion kan man säga.
Jo, som ligger och ruvar på något. 1965 byggdes nuvarande kommunhuset i dåvarande församlingshemmet. På baksidan mot kyrkvägen fanns polisstation och även fängelse. Och visst var det bättre ordning förr, för jag minns när det var fängelse i gamla kommunalhuset. Ja, men när det var fängelse var ju med galler mot Järnvägsgatan.
Ja.
Och då släppte de ju av alkoholister eller fyllerister ifrån tåget ibland. Och då ledde ju Larsson och Johansson upp dem där. Då hörde man dem banka och jag vill ut. Ja. Så fängelset var väldigt synligt på den tiden.
Ja, visst. Man körde med öppna kort med andra ord.
Ja. 1968 då inleddes den stora exploateringen av Nykyrkeområdet. Det var ju bara, där bodde ju mina föräldrar och jag själv då. Det var ju bara några lite enfamiljsvillor här och där. Och då kom ju till Mullsjö gatukök på början på 70. Då hände det väldigt mycket.
Det var full rush då. Man kan säga guldrush.
Ja. Har vi mycket tid kvar nu?
Ja, vi får nog inte
runda av eller?
Ja, vi får göra det. Kan vi inte, då får vi nästan tänka oss ett program till.
Ja.
Jag tror vi får sluta här nu.
Ja, och så spelar vi väl lite musik som vanligt.
Ja, det gör vi. Och det gör vi mitt i programmet. Ja. Men Picko, när vi sitter så här och pratar och nu tänker tillbaka nu utan att titta i manus och så. Hur tycker du Mullsjö utvecklats?
Jag tycker ju att det blivit sämre. Men det är ju för jag är äldre kanske. Så att det här med ombyggnaden, det var väl nästan nödvändigt. Men man kanske inte behövde gått så hårt fram. För det kostar ju en faslig massa pengar.
Ja.
Och sen var det ju mycket diskussion om det skulle vara en tunnel eller en bro.
Ja.
Det blir så dominerande.
I framtiden kommer det bli en tunnel också. Då.
Alltså, snackar det möjligt, de om? Ja, det är ju en biltunnel i så fall, har de pratat om, från Habovägen. Men det blir så dominerande. Det är väldigt mycket sten och betong. Och samhället är ju väldigt vackert här med sjö och sluttningar. Så jag tycker ju inte det är som det borde vara.
Nej.
Men jag kanske är för gammal. Och
det är ju så här. Smaken är ju olika. Och väl är väl det, säger jag.
Men du som en gång i tiden kom utifrån, vad tycker du själv?
Jag tycker väl kanske att det är lite stort. Men jag tror att det ur säkerhetssynpunkt är bra.
Jo.
Man får ta och dela på det.
Jo, men jag menar, det är ju en idyll med sjön och det backarna. Det är vackert. Man kanske kunde varit lite försiktigare. Ja. Och behållit lite av den träkåkar och...
Men då kommer vi in på politik.
Ja, och sen har... Nu är det ju så, det måste få plats järnväg och bilar på ett ställe. Och så järnvägen är på... Eller sköna på en sida och backaren är, du har inte mycket utrymme.
Nej, man har ju inte det. Och det är ju typografin som är så.
Och det ser du i Jönköping med. Ja. Här, det tar ju väldigt stor plats. Vägar och parkeringsytor.
Men det är en sak, vilket får man ändå säga, att Mullsjö är fint att bo i.
Ja, det är ju trivsamt samhälle.
Ja, mycket fint.
Men det är ju folket som gör det.
Ja, jamen. Du och jag och några till.
Ja.
Nej då, men det är härligt här, det får jag säga.
Nej, men det är en viss anda.
Ja då. Picko, vi återkommer i program 4.
Ja, då får jag ladda upp lite till nästa.
Det får du göra.
Ja.
Tack så då.
Tack.